Hej på er från min sida också. Roligt att se er här idag. Tanja heter jag, som sagt. Men de flesta kanske känner och vet vem jag är, eller vet i alla fall. Har sett mig förr. Hörni, jag fick förfrågan för några veckor sedan om jag kan predika. Och ganska så snabbt så fick jag tanken att jag skulle predika om fröjd i Herren. Och så tänkte jag, men jag kollar nu ännu Benjamin och Olivia, pastorerna, att hade de någon tanke? De sa att vi ska väl nog ha något tema under sommaren. Så jag sa att jag gärna får det ju ha att göra med den här vår bibelläsningsplan. Så du som har missat, så har vi en bibelläsningsplan som Anders satt ihop om Saltaren. Finns att få där ute på infodisken. En par salmer att läsa om dagen under sommaren. Och sen, jaha, nu hur ska jag få det här att gå ihop nu då? Men då jag fick den här planen i min hand, så såg den här pärmen ut så här. I honom gläder sig våra hjärtan. Stänger, men det funkar väl ganska bra med temat som jag hade tänkt. Fröjd i Herren, i honom gläder sig vårt hjärta. Och då passar jag på, så jag har läst faktiskt då innan här då hela den här veckas salmer. Och eftersom inte vi är här nästa söndag och det blir ingen predikan om den veckas salm, så läser jag dem också. Så det blev 28 salmer allt som allt då att läsa. Och så tänkte jag på det här temat då. Fröjd i Herren, eller glädje i honom. Och hitta faktiskt 17 olika verser eller ställen som har att göra med det här som jag plockar ut. Och det är saker som de uttrycker att vi fröjdas, vi gläds eller jublar över. Och det var mest psalmer av David här nu då. Och som jag hade många orsaker. Och vi ska inte gå igenom alla de här 17 olika som jag hittade. Men jag valde ut 4 stycken här nu. 4 orsaker för oss att fröjdas, att glädjas över. Men innan vi går in i dem, så tänkte vi kan lite definiera nu. Vad är det här med, vad är fröjd? Så vi är liksom på samma vad heter det, våglängd och så. Och om vi tar nästa bild. Så något litet juhu kom det också ur er. Alltså det här, för dig som lyssnar efteråt, så kan jag ju berätta. Vi har en bild på Kai då de har vunnit Melodifestivalen. Och så har vi hurande människor. Det står Mailman-mästaret där ovanför. Finland har vunnit världsmästerskap. Och hur många av oss, beroende på vad, det här, vad du liksom är intresserad av, om du följer med då Melodifestivalen, eller du följer med ishockey eller fotboll eller något annat, så har du säkert haft en stund liksom då du fröjdar. Till och med österbottningen liksom kan resa sig och lyfta armar, och det kommer ett jubel ur dig. Det skulle lika bra kunna vara en bild kanske på ett brudpar, en babys, en hundvalp, alltså jag vet inte, olika saker som väcker i oss fröjd och glädje. Och Svenska Akademins ordbok definierar fröjd på det här viset. Ett tillstånd av djup tillfredsställelse, en innerlig glädje, något som ger glädje och njutning. Och jag gillar speciellt det här, det är ett tillstånd av djup tillfredsställelse. Alltså någonting, det känns som jättebra ända in dit i hjärtegropen och roten. Så som sagt, 4 olika orsaker som vi har enligt psalmerna att fröjda oss över. Och det första som upprepades kanske flest gånger av alla, så är nåden. Det här är från psalm 90, den är skriven av Mose. Och Anders gjorde ju faktiskt att han gjorde 2 olika bibelläsningsplaner. Det finns en som bara har de här psalmerna uppräknade. Och så finns det en annan där det finns lite extra information om vem som har skrivit och under vilka förhållanden. Och min man, han tog den här och läste den och tyckte att oj, det här var ju en dyster början på det hela. Och det är ju så faktiskt, Moses skrev det här under de här kämpiga åren i Egypten. Vilket förklarar varför alltså den här salmen är ganska liksom synka, ganska tung. Men mitt i den, i vers 14, så står det: mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Mitt i där i Egyptens plågor, så ändå vill han då bli mättad av Guds nåd. Och ordet nåd enligt AI förekommer 151 gånger i Bibeln, så det är ganska många gånger. Vi hittar den till exempel i Klagovisorna 3:22 där det står: det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Och Jona 4:2: jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd, och sådan att du ångrar det onda. Och den Jona blev ju arg på Gud efter att han inte förstörde Nineve. Och så säger han att jag visste ju det här. Jag visste att du är liksom nådefull och barmhärtig. Och därför ville jag inte gå dit. Det är som märkligt, den här Jonas logik. Han ville inte gå dit. Han tänkte, men då kommer jag ändå ångra det. Inte kommer jag få sin och eld och svavel. Och någonting sånt. Och de här alla verserna finns ju i Gamla testamentet. Innan Jesus har dött för oss. Innan han har försonat oss. Men jag tänker att de här som kände Guds hjärta, Mose, David, Jona, så de visste ju hurdan Gud är. De kände hans hjärta, hans natur, och visste att han är en nådig Gud. Han är en som inte ger oss det vi har förtjänat, utan han visar oss barmhärtighet. Och det är väl någonting att fröjdas över. Eller vad? Mm. Den andra orsaken som nämns finns till exempel i psalm 35:9. Min själ ska jubla i Herren och glädjas över hans frälsning. När har du senast jublat över din frälsning? Tänker någon som är ganska ny frälst, ny i sin tro, så kanske det var inte för så länge sedan. Men vi som har varit med lite längre, så nu blir det ju lätt att man tar det lite för givet. Och det är nu som det är och så här. Men att få uppleva ens någon gång den där frälsningsglädjen. Det där, ja, vad man liksom kommer ihåg. Att ja, det var det betydde. Och när man påminner sig om vad det är man är frälst från. Att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, som Paulus skriver. Då man förstår att hej, jag är frälst från de konsekvenserna som ett liv i synd skulle ha fått. Och att jag skulle hamna och spendera en evighet utan Gud. Om man stannar upp liksom, ja, vad betyder det där? Så då hoppas jag att det väcks ens ett litet jubel någonstans. Det är en frälsningsglädje inom dig. Den tredje orsaken som nämns är rättfärdighet. Det står i psalm 68:4. Det rättfärdiga gläder sig. Det jublar inför Gud och fröjdas av glädje. Och rättfärdighet går ju hand i hand med frälsningen. Det är ett lite knepigt ord. Och igen så är det här ju en vers från Gamla testamentet. Vi tänker att när vi är rättfärdiga för det som Jesus har gjort för oss. Men det står ju om Abraham att han trodde på Gud och det räknades honom som rättfärdighet. Alltså redan då, de som trodde på Gud, så räknades som rättfärdiga. Och man skulle kunna dyka djupt i vad rättfärdighet är och allt vad det innebär. Men är du intresserad av det, så får du göra det den här gången på egen hand. Men rättfärdighet, kort sagt, är att vi har rätt ställning inför Gud. Genom att vi tror på honom så får vi bli hans barn. Och det igen tycker jag väcker lite fröjd och jubel igen. Att jag är ett Guds barn. Men det finns också en annan sida av rättfärdighet som jag upptäckte här. Är den att Gud är rättfärdig. Och det är inte bara vi som jublar över det faktumet. Utan faktiskt står det i psalm 96 så här: marken ska jubla med allt som den bär. Skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Det står någon annanstans att träden klappar händer. Och så att naturen, den är ju till. Han har ju skapat allt för, som vi sjunger. Det är till för hans ära. Och naturen också, den väntar. Det står en sån att den suckar. Den har också sina födslovåndor och väntar på en befrielse. Och som Tom sa här också, vi lever i en värld som är väldigt orolig. Den väntar på en frälsning och väntar på att han ska komma. Jesus ska komma, skipa rättvisa, det onda ska få sitt straff. Och för många man pratar om domedagen så kanske det väcker lite inte så jublande känslor. Men Anders brukar säga och vända det så här att domedagen är egentligen också ur det judiska konceptet. Det är inget skrämmande utan tvärtom. Det är ju då som rättvisan kommer. Det är då som det skipas rättvisa. Och första Johannes brev 4:17 skriver Johannes. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Så han är rättfärdig. Och då vi blir hans barn genom tron så gör han oss rättfärdiga. Så det får vi också glädjas över. Sen min fjärde orsak som jag hittade. Så är, tänkte jag, Guds omsorg om oss. Psalm 31:8. Jag vill jubla och glädjas över din nåd. Att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden. Och 59:17. Men jag ska sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. För du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. De här två salmerna och flera där till så skrev David då. Han var under hot, under förföljelse. Han gömde sig i grottor och öken och alla möjliga ställen. Och alla möjliga människor försökte ta hans liv. Men han vände sig till Gud i de här. Så i det här, jag vill jubla och glädjas. För jag ser att du är med mig i mitt lidande. Du känner mig, du är i min sida. Och det här säger mig på något vis att det finns den här glädjen, den här fröjden att hitta oberoende omständigheter. Oberoende hur det ser ut i världen omkring, hur det är i ditt eget liv. Så finns det möjlighet att hitta till den här platsen, till den här där man kan säga att jag vill jubla, jag vill glädjas över din nåd, över din makt. Oberoende hur det än är. För ett antal år sedan då tycker jag, ju äldre man blir så desto fortare går åren. Jag skulle ha sagt att kanske för 3-5 år sedan, så det måste ju vara 10-15 år sedan egentligen, så hade vi här i Sion en predikoserie under temat Wow, Ouch, Help och Thanks. Och det är liksom Bibeln och evangeliet komprimerat i fyra punkter. Och då vi har läst de här orsakerna till glädje, orsakerna till fröjd. Att Gud visar oss nåd, han frälsar oss, han gör oss rättfärdiga, han är rättfärdig. Och att han har omsorg om oss. Så det väcker det väldigt wow. Den där fröjden stiger och kommer fram. Och vi ser på Gud och allt han är. Och så blir det wow. Han är ju mäktig. Han är härlig. Men så ser man till sig själv. Och kanske till omständigheter runt omkring sig. Och ganska snabbt kan det där wow bytas till ett ouch. Att det var ju inte så bra med mig. Det är inte så bra med min granne och med världen och allt det här. Och en sån här upplevelse hade också Israels folk. Då jag i början sa att jag ska tala om fröjd i Herren. Hur många av er tänkte då på en viss bibelvers? Några som fortsätter. Fröjd i Herren är... Ja... Och den här versen, frasen finns i Nehemja 8:10. Och i en nyare översättning så står det: Var inte bedrövade för glädje i Herren är er styrka. Men vi brukar säga fröjd i Herren är vår starkhet. Och det här hittar vi ett sammanhang där judarna har börjat återvända från fångenskapen i Babel. Nebukadnessar hade kommit in och förstört hela Jerusalem. Den låg i ruiner. Och folket hade tagits som fångar och de hade varit där länge. Men nu har man börjat komma tillbaka. Och tillsammans med Nehemja och under hans ledning så har man byggt upp murarna tillbaka i Jerusalem. Folket har fått komma hem igen. Och Nehemja, han börjar också en reformation, ett andligt arbete bland folket. Och tillsammans med prästen Esra så samlar han då Israels folk på en öppen plats där. Och så läser man för dem ur lagen. Man läser hela dagen, vet inte om ni ska orka med ett sånt möte. Man bara läser Guds lag, Moseböckerna, rakt upp och ner. Och så står man där under solen och lyssnar. Men det står så här, Nehemja kapitel 8 och 8 framåt. Det läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. Nehemja, ståthållaren, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: denna dag är helig för Herren er Gud, sörj inte och gråt inte. Ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och han sade till dem: gå iväg och ät er bästa mat och drick ett sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt. Ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädjen i Herren är er starkhet. Också leviterna lugnade allt folket och sade: var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade. Och allt folket gick då iväg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått det ord man hade förkunnat för dem. Så den första reaktionen, man hörde lagen läsas för dem, så var ett ouch, och det blev gråt, och man klagade sig. Och de kanske kände att, ja, vi har misslyckats totalt, inte har vi alls gjort så som det nu sägs här att vi ska göra. Kanske de kände sig lite fördömda, tyckte att också kanske det var hårda ord, hårda bud som de fick höra, och det blev ouch, det blev tårar och sorg. Och i den här lagtexten så läste de säkert 5 Mosebok 6:5: och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Som Jesus sen säger att det här är det största av alla bud. Det här ska du göra, och genom det här så uppfyller du egentligen allt det andra, och älska din nästa som dig själv, fortsätter det ju också. Och jag tänker, älskar du någon, älskar du Herren, älskar du vem som helst, så har du antagligen din glädje också i den personen eller den hunden eller den fotbollen, vad det nu är. Alltså någonting älskar vi, någonting har vi dyrbart för oss, och det medför ju glädje till oss också. Och jag hoppas att du kan ha en sån känsla för Gud. Jag älskar honom. Jag har glädje i honom. Och Jesus fortsatte, gav ett annat bud också. Han säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Vi konstaterar redan att Gud är rättfärdig. Vi söker liksom honom, hurdan han är. Men vi ska söka Guds rike. Nå, vad är det då? Är det något som du kan gå ut och så liksom söker du och så tittar du under någon sten och säger: men är det här som är Guds rike? Tyvärr så är det ju inte så konkret. Men ett svar så finns i Romarbrevet 14:17, där Paulus skriver: ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det är Guds rike. Rättfärdighet, dels han är rättfärdig, vi blir rättfärdiga genom honom. Vi får uppleva frid och glädje i den helige ande. I Filipperbrevet skriver Paulus också att gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Och det kan ju kännas också som ett krav. Och då ska jag nu vara glad hela tiden? Gläd er alltid. Är inte så det bara? Kanske. Och då vi har upplevt vårt wow, vi har beundrat Gud, vi har sett att ouch, det är inte så bra ställt med oss och allt omkring, så inser vi ju hjälp. Vi behöver ju hjälp i detta. Jag behöver hjälp. Och vi tillsammans, vi alla behöver hjälp. Och då är det ju så fint, fantastiskt att vi har fått en hjälpare. Vi har fått den helige ande, som har som uppgift att förhärliga Kristus. Som hjälper oss att förstå vem Gudfadern är. Och hjälper oss, tror jag också, i det här. Det står glädjer i den helige ande. Så jag tror att han hjälper oss också att glädjas. Han är ju Gud. Så det går liksom, de hänger ihop, de hör tillsammans. Och leder oss i den här, att vi får glädjas i Gud. Och då jag förberedde mig så tänkte jag, men jag ska ju lyssna lite vad andra predikanter har sagt om temat. Hämta lite inspiration. Och så jag hittade ett par riktigt bra predikningar faktiskt kring temat. Och bland annat av en som heter John Piper, en amerikansk teolog. Och han hade då fått som uppgift att han skulle predika kring det här. Just versen Nehemja 8:10, att glädjen i Herren är vår styrka. Och han har upptäckt det då han då som predikant och sån här, så gjorde liksom lite mera studier kring det här, slog upp lite liksom olika böcker, referenser och kolla liksom grundtexter och allt möjligt. Och han upptäckte någonting som är intressant och jag kollade upp det faktiskt. Jag tänkte, jag kan ju inte stå här och säga något som han påstår, utan jag kollade upp att det faktiskt stämmer. Så ordet för styrka som används i den här versen är på hebreiska mautsekem, någonting sånt. Som då kommer från grundordet maots, som finns på många ställen i Bibeln. Och bara i den här versen i Nehemja så har det blivit översatt till styrka. Men i alla andra ställen där du hittar det så betyder det, eller har blivit översatt till ett fäste, tillflyktsort, en fästning, ett skydd. Och vi läste redan i psalm 59 då David sa att jag ska sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. För du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Och jag kan tänka mig att är man i en kris i livet, det är tufft, det är jobbigt. Så kanske det inte är så stor tröst att någon kommer att säga till dig att men fröjd i Herren, det är din starkhet. Att nu, liksom, nu tar vi oss i kragen och så liksom låtsas vi le och så liksom, nu ska vi vara glada Gud. Att det bara går ju inte så där bara. Men om man får höra det här att fröjd i Herren, glädjen i Gud, det är din tillflyktsplats. Det är ett skydd, en borg. Så tycker jag hela den här versen får som en helt annan innebörd. Att det är en plats dit jag får komma. Jag får komma till honom, finna min glädje i honom och bli omsluten av den. Och det blir ett skydd för mig, för mitt hjärta. Mot det som gör att jag är kanske ledsen, som gör att det är tungt, det är kris i livet. Mot synden som snärjer och är jobbig. Mot rädsla för Guds dom. För vad som än är det besvärliga. Och då jag ändå känner honom, jag kommer till honom, så hoppar en växande glädjen i mig. Psalm 16 och 11 säger, inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Jag får mättas av glädje där. I hans närvaro, inför hans ansikte. Och som jag sa tidigare, så tror jag som David sa också, att det finns en fröjd, en sån där glädje, den där innerliga tillfredsställelsen att upptäcka hos Gud, oberoende omständigheter, oberoende någonting annat, där man får komma nära honom, upptäcka vem han är, hans natur, få upptäcka vad han har för hjärta för mig. Vad är hans vilja, hans tankar för mig? Och vi var för ett par veckor sedan på Världspingstkonferensen i Helsingfors. Ett ganska stort gäng härifrån. Och det var många, många tal, många predikningar. Men en av de som var kanske starkast var en som heter Francis Kahn. Och han tog upp sin dotter. Nu är mina barn längre än mig, så den här illustrationen skulle inte fungera. Men han tog fram sin dotter och tog henne till sig, liksom krama om henne där på scen. Hon la sitt huvud mot hans bröst och bara stod där. Och så sa han att, har du ett sån här förhållande med Gud? Han sa, ja. Har jag det? Kan jag tänka mig att jag kommer till Gud och jag får luta mitt huvud mot hans bröst? Jag får bara vara där. Lyssna till hans hjärtslag. Jag hoppas att du kan säga ja, så är det. Om inte så får du den chansen idag. Du får komma och bli ett Guds barn. Får komma och lägga ditt huvud mot hans bröst. Och vi får landa i det här thanks. Vi hade wow, ouch, help och thanks. Ett tack. Och John Piper sa i sin predikan också: God is best glorified when we delight in him and are most satisfied in him. Alltså Gud förhärligas bäst när vi finner glädje i honom och är som mest tillfredsställda i honom. Det är ju därför vi sjöng ju, för din ära är vi till. Alltså det är därför vi finner, det är syftet med varför du är här egentligen. För att hitta den kopplingen, för att förhärliga Gud. Och då du har hittat det, och Jesus säger du ska älska Gud och älska din nästa. Så det där, att älska sin nästa blir liksom en sån där, det kommer sen, det blir en biprodukt av att det svämmar över. Och i en annan predikan som jag lyssnade till så sa Louis Giglio, som också är predikant i Amerika: Joy is activated in worship. Alltså glädjen aktiveras i lovsång eller lovprisning. Och jag vet inte hur det var med dig. Jag tyckte jag kände lite glädje redan här innan då vi lovsjöng. Och vi ska ta en stund till av lovsång. Vi får sjunga, prisa Gud, vända vår blick till honom. Till vem han är. Och jag hoppas du kan sjunga. Jag kommer bara. Du får sjunga. Och sjung lite medvetet. Alltså tänk på lite vad det är du sjunger. Och jag hoppas det får aktivera i dig en fröjd. En innerlig tillfredsställelse. Vem han är. Och inte bara vad han kan göra för dig, utan vem han är. Och vad han tycker och tänker om dig.